Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen, för det finns så mycket att välja på där.
När hon lämnade honom så fick han överta alla rättigheter. Allting. Hon tog ingenting, inte en spänn, utan det enda hon ville behålla var sitt namn, Tina Turner. Och inte ens det ville han unna henne egentligen. Han gjorde ju allt för att jäklas.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
I veckans avsnitt har jag bjudit in artisten Nanne Grönvall, då hon just nu är aktuell med hyllningskoven till Tina Turner, Nanne the Best. Tina Turner var hennes stora idol och inspiration när Nanne var ung. Och det var faktiskt tack vare Tina som Nanne själv vågade satsa på musiken, i alla fall delvis. Jag vet att Nanne inför showen grottade ner sig i Tina för att ta reda på så mycket som möjligt om henne. Och jag är nyfiken på vad Tina Turner betytt för Nanne, både som artist och nu när hon då har läst på så mycket om Tina. Om det är någonting hon har upptäckt om Tina Turner som hon inte visste innan, som också för kanske förvånar henne lite. Tina hade många tuffa år både som barn och i sitt äktenskap med Ike Turner. Men hon tog sig igenom det och efter skilsmässan så satsade hon också på en egen solokarriär. Och när jag har läst om Nanne och Tina, ja, då kan man se vissa likheter kring deras livserfarenheter, bland annat som barn. Och när jag tittar på de här likheterna så är det också vad Nanne ser. För det är inte bara erfarenheterna tycker jag ibland som påminner om varandras liv, utan också att de båda har en unik röst och enormt härlig energi på scenen. Kommer också prata om att Nanne har en välgörenhetsstiftelse som heter Nannes Network. Något som hon startade för att inget barn eller ungdom ska behöva fara illa till följd av utanförskap, missbruk eller psykisk ohälsa. Och den vill jag höra mer om, för Nannes engagemang och kärlek till det här är enormt stort. Härliga Nanne. Välkommen.
Tack så mycket.
Alltså du är ju en sån, vad ska man säga, solstrål. Alltid. Ja, men ditt skratt och dina ögon, jag tycker du glittrar jämnt. Kan du vara arg någon gång?
Ja, oja. Oj. Men i så fall går det snabbt över.
Det är så, va?
Och en sån här, sen är det klart. Och jag är inte långsint, det är ingen sån här som ältar gammalt. Det var 10 år sedan som var, nej. Det är så här, puff, puff, ut med det och sen får det vara bra.
Liksom. Ja, men det verkar verkligen som att du har den... jag hade ju för äran att vara med också i den här kören då, i sommar som du drog ihop.
Kärlekskören.
Och din... Alltså, jag stod och tänkte på det, så att din energi och hur du bara får alla liksom att bara sprudla. Nej, det var väldigt häftigt att få... Jag har ju träffat dig många gånger också via mamma. Men det var fint att få... även jobba lite med dig på det sättet.
Ja, det är samma. Det är jättekul.
Nu är du igång med och det heter Nanne the Best.
Ja, just det. Jag sa, jag vill ha en ödmjuk titel. Så jag
älskar den. Ja, men det som är coolt med att man fattar den direkt. Ja, det, alltså, du är ju bäst, men också att man fattar, för Tina Turners Simply the Best är ju verkligen så pass stor låt.
Liksom. Ja, nej, men det är ju det är ju där med att få fram att det är en hyllningsshow till henne, för jag kan ju aldrig låta som henne eller vad, utan jag kan ju bara göra låtarna och berätta historier runt omkring henne och mig och också vad det har betytt för mig, så att säga. För jag har ju vuxit upp med hennes musik och älskat henne när jag var liten.
Ja, men ni har ju också lite, ni har ju vissa beröringspunkter genom livet som jag också tänkte på att vi skulle komma in på, men just det att det är en hyllning till henne och det gör på ditt sätt. Men när du då skulle välja ut de här låtarna, hur gick det? För att det finns ju en enorm låtskatt.
Ja, men det gick ganska alltså lätt ändå. Det blir ju några som är såhär, ska vi ha det här? Men så handlar det ju också om att testa och sjunga och känna hur funkar det här för mig att sjunga och så. Alla de här största hitsen är ju med, och sen har vi valt ut några enstaka som kanske inte är lika kända men som är fantastiska låtar. Så att 18 låtar har vi ju fått ihop till showen nu då, som vi kör.
Ja, men jag tänkte, för du berättade faktiskt lite grann innan här, att du har ju ändå lyssnat på henne väldigt, väldigt mycket, men vad roligt det är när man plötsligt ska börja sjunga låtarna och så inser man att alltså man kan inte texten.
Nej.
Man tror man kan texten.
Ja, man kan det. Call you when I need you and ra-da-da-da-da-da-da-da. Just det.
Och så ibland får man liksom slutorden på en mening.
Ja.
Men där i mitten är det tomt.
Ja, det är precis.
Men hur var det då att lära in, liksom lära alla de här nya låtarna? För det är ju verkligen, alltså annars gör man ju shower som, du har dina egna låtar och så kan du vissa redan och så kanske någon som är ny eller så.
Ja.
Men här var det ju verkligen att plugga in texter.
Ja, visst. Oh ja, absolut. Så det var ju, när jag har ju hållit på ett par månader då, så att säga. Man lär sig några låtar åt gången med verser och stick och sådär. Och sen så ska vi ju då arrangera det så att det blir upplägg. Hur ska man ha här, och ska man ha instrumentala partier där och det liksom. Men det är jätteroligt. Jag älskar det. Det är fantastiskt kul.
Har du något speciellt sätt att när du pluggar in text? Mm. Alltså att du är på ett speciellt ställe eller att du ser bilder? Eller hur gör du när du nöter in?
Ja, nej, det är egentligen mer, det är ungefär som att läsa in ett manus. Det är bara att nöta på och nöta på och sen så släpper man ett tag så att man inte nöter för mycket, utan så tar man lite bit för bit. Så
men du kan
säga.
Sitta men, i bilen, det kan vara hemma.
Ja,
det kan vara
liksom, absolut. Mm. Men gärna att jag försöker se bilder, att jag vill veta på samma sätt som om jag läser ett manus till teater eller musikal, så vet man ju vad man säger, så att säga. Och det är ju samma sak med låttexterna, att verkligen tänka på handlingarna, vad det är, och då är det lättare att sätta i huvudet.
Och det är då det också blir berättande.
Mm.
Det är just det här med då när nu inför den här Tina Turner showen då, som du gör och som du gör på Börsen just nu och kommer att turnera med, så har du ju satt dig in i Tina, även om du liksom Tina Turners liv, även om du har liksom vuxit upp med hennes musik och så. Vad skulle du säga i hennes historia som du kanske blev lite så här överraskad över, som du inte hade koll på, som du ändå kände att det här var en viktig del?
Ja, vad kan det vara? Jag åkte ju ner till Schweiz, till den här lilla staden Küsnacht, när jag skulle skriva manuset klart också. Det var ju där som Tina levde med sin stora kärlek Irvin. För jag ville åka till något ställe där jag kände att hon blev lycklig efter allt hon gick igenom, med tanke på att både barndomen var tuff och sen de här drygt 20 åren med Ike, som också var fruktansvärda och som tyvärr gav henne posttraumatisk stress i resten av livet. Men där i den här lilla staden Küsnacht så levde hon med sin Irvin, och det var ju en väldigt stark kärlek. Och jag förstod också i den här lilla staden där att hon pratade så varmt om att där fick hon vara grannen Tina, inte stjärnan. Och det hon njöt ju väldigt mycket av det. Hon drog sig ju tillbaka och ville mer bara vara i fred och leva med honom. Så där visste jag nog inte så mycket om deras relation, eftersom hon drog sig tillbaka. Men när jag började ta del av det och läste eller såg en dokumentär som gavs ut för kanske något år sedan, tror jag, eller ett och ett halvt eller så, där Irvin då berättar att de efter drygt 35 år tillsammans fortfarande längtade efter varandra när de var, om de så bara var ifrån varandra 2 timmar. Liksom.
Alltså, hur häftigt.
Och jag visste inte också, för hon kämpade ju mycket med hälsan den senare tiden av sitt liv, och bland annat så njurarna. Han donerade en njure till henne.
Gjorde han det?
Ja.
Och
det är sånt som man inte visste, som visar ännu mer den här enormt starka kärleken.
Och man blir ju, eller jag blir i alla fall väldigt glad just när man vet att en sån kvinna som har haft så tufft genom livet också får landa i den stillheten på något sätt. Alltså ro.
Ja.
När det har varit så stökigt innan. Och vi kan, eftersom vi ändå pratat lite grann om hennes hur hon hade det som barn. För hon hade det ju väldigt, väldigt tufft som barn.
Ja.
Och det någonstans var ju en... ger ju sina spår när man har den starten på livet.
Mm.
Vad, av det du har läst om henne och hört om henne, vad tror du att hon fick med sig liksom i sitt driv framåt eller liksom den erfarenheten?
Jag tror att mycket av det tyvärr också gjorde att hon stannade kvar i den här våldsamma relationen då med Ike, eftersom han misshandlade ju henne kontinuerligt. Hon var ju utsatt för väldigt mycket våld utav honom, och att hon har ju berättat efteråt att varför hon inte gav sig därifrån var därför att hon hade gett honom ett löfte, att för han hade sagt du kommer lämna mig som alla andra, och då hade hon lovat att hon inte skulle göra det. Och hon blev ju övergiven av sina föräldrar när hon var liten.
Mm.
Så hon växte upp med närstående där, men både mamman stack ju därifrån, för mamman var också utsatt för misshandel. Så det gjorde att på samma sätt som hon blev övergiven så ville hon inte överge honom. Så tyvärr tog hon med sig någonting som gjorde att hon, det blev till skada för henne själv. Och det är ju så här, vi tar med oss mönster och saker och förvaltar på olika sätt. Och kan ta tid att bryta mönster som inte är bra för oss själva.
Ja, framförallt också när man sätts så tidigt i ens liv.
Ja.
Och där är ju, det finns ju väldigt många paralleller eller liksom där ni möts på något sätt, du och Tina. Och du hade ju, oavsett hur vad man drabbas av som barn, men har man haft en tuff barndom, vilket du verkligen haft, det såg Carina Bergfeldt igår och satt ju med tårar i ögonen, just det här att ett barn ska inte behöva utsättas på det sättet, för det var ju missbruk och det var alkohol.
Mm, och psykisk ohälsa.
Ja, och Vad minns du, kunde du förstå som barn, för att jag vet vad du berättade om en händelse till exempel när din pappa kom. Ni bodde i en etta, ni var några stycken, hade 7 katter i den där ettan.
Det var inom, ja precis, ja. Det var jag, mamma och mormor och 7 katter inne i en etta.
Ja. När du minns ju när pappa kom dit och att han försvann därifrån. Då, och du förstod inte varför, vilket du fick reda på senare då, att pappa fick den här doften på att kräkas emot sig.
Ja, det var ju 7 innekatter och som sagt var det, mormor ville ju inte släppa ut dem. Hon var ju en väldigt stor djurvän, mormor. Mm. Så hon trodde nog att hon gjorde gott och förklarade då att, för jag brukade också säga, men varför släpper vi inte ut katterna? För jag såg att det fanns andra katter ute i området. Men då sa hon, nej, då kan de bli påkörda och andra katter kan hoppa på dem och sådär. Mm. Och det ville jag inte. Så då var det ju sådär, och eftersom jag var så pass liten då, jag var ju 5 år gammal, då har man inte så mycket referens vad som är hos någon eller hos andra. Och en av mina kompisar, eller den kompisen som jag umgicks mest med så att säga, hon växte också upp hos med sin mamma och mormor. Och då visste jag inte, jag visste att hennes mamma var borta på nätterna och så väldigt mycket på dagarna och att hon inte mådde så bra och så. Långt senare sen så hamnade hon på fosterhem, men det visade sig också då att hennes mamma jobbade som prostituerad. Och det här var ju våra världar som utifrån, idag med tanke på sociala medier och allting så hade man kanske inte vid den åldern, men det är en verklighet som man tror att det inom citationstecken ska vara så.
Ja, din närmsta kompis hade det ungefär likadant.
Ja,
så då var det svårt att se att det här är inte den sanna verkligheten. Alltså så som det ska vara. Nej. För ett barn att växa upp.
Och de här katterna då, som sagt, jag ska ju förtydliga då att eftersom de var inne katter och mormor tyckte ju då inte det här med kattsand och så, utan det gick bra med tidningspapper. Men tidningspapper absorberar ju inte, och dessutom var inte alla katterna rumsrena. Så det stank ju något fruktansvärt. Men jag var ju van vid det, och min kompis, hon var hemma och lekte hos oss. Hon var också van vid det, och som sagt var, men pappa då när han kom, och han fick ju sånt dåligt samvete när han då kom på julen och skulle lämna julklapp och brukade alltid stanna, men när han beskrev ju långt efteråt när jag var vuxen att det hade varit så tufft för honom att han fick så dåligt samvete, för när mormor öppnade dörren så kom den här kattpiss och avföringsstanken, den var så stark så att han, så fort dörren öppnade så höll han på att kräka, så han kunde bara lämna den här och sprang därifrån utan förklaring. Och jag förstod ju inte, tänkte pappa brukar ju alltid stanna eftersom jag alltid längtade efter att han skulle stanna och vara hos.
Mm. Vad betyder en sån gång att få en förklaring från pappa även om det är längre fram? För jag tänker att många... Mm. Många kanske känner att man har gjort någonting mot sina barn eller tänker, gjorde jag rätt eller fel där? Och att man pratar om det även flera år senare. Fick du någonstans lite ro i den situationen som var? Stillade det ditt minne kring den ledsamheten?
Absolut. Men jag tror framför allt för pappa att det också var en lättnad. Någonting han hade burit på, ett dåligt samvete över något och så. Och det tog ju lång tid när jag började bli vuxen innan vi började prata om alla möjliga. För han hade ju också väldigt dåligt samvete när han insåg hur mycket alkohol och våld det var i hemmet där så att säga. Mm. För det visste inte han liksom.
Men minns du, eftersom det var så mycket alkohol och våld hemma som du såg. Kan du... För jag vet också att du kan prata väldigt kärleksfullt till exempel om din mormor, att mamma gjorde så gott hon kunde. Alltså så här att, att det finns liksom, det blir som två så här olika saker. Det blir liksom fruktansvärt. Man bara tänker, hur mådde du? Och samtidigt så såg du ändå kärleken från föräldrar. Alltså så här, hur var den kombinationen i dig? Hur mådde du?
Nej men det är klart, man blir, det är ju alltid kluvet. Och som barn... Om man har vuxna omkring sig som inte riktigt klarar av att ta ett så kallat vuxenansvar när man har barn, då blir det oftast att man som barn tar ansvar för de vuxna istället som man då älskar. Och det är ju som så att jag växte upp med väldigt mycket kärlek och det tror jag var en räddning. Jag tror att många som växer upp utåt sett väldigt korrekt men kanske inte får kärlek och uppmuntran i mångt och mycket kan ta med sig minst lika stora sår om inte mer, för att vi människor behöver kärlek och bekräftelse. Jag kunde komma hem med dåliga betyg men de kunde ändå säga, men titta, det var ändå en trea i det betyget. Det var ingen som skedde i tvåanettan. Och det var ju också svårt eftersom det var så mycket stök och bök och våld och hemma, så blev det också, jag hade ju väldigt stor frånvaro i skolan. För det var ju sådär att det kunde ju bli bråk och poliser och ambulanser 2-3 på nätterna och så skulle man ju upp till skolan och då kunde det bli en sån här, kunde mormor säga, men nu får du sova, du är lite som belöning, fast egentligen var det ju ingen bra belöning för min frånvaro blev ju väldigt hög i skolan liksom. Men som sagt, alltså min mamma var ju världens mest kärleksfulla person, empatisk och allting, men hon hade också upplevt väldigt mycket som liten själv och det gjorde att hon drogs in i så mycket ångest och oro och dämpade ångesten med alkohol och tabletter väldigt mycket. Och hon hamnade ju mycket på inom psykvården. Då var det ju Beckomberga sjukhus. Det var ju liksom det norra Europas största och Sveriges genom tidernas största mentalsjukhus med 2000 patienter där. Men, och jag kommer ihåg att jag... Det var tufft att åka hälsa på mamma. För man tänkte, varför är hon på en inlåst avdelning? Liksom. Man var inte så insatt i det då, så att säga. Men däremot så var det ju som så att när hon kom därifrån... Så, för jag brukade tänka då, men hur ska min mamma kunna bli frisk här? För det kunde vara liksom en stämning där som man kände att det var många som inte mådde bra. Och det blev ju istället, när hon kom därifrån så var hon fullproppad med mediciner och ännu mer beroende av ångestdämpande och sömntabletter och alla möjliga mediciner. Så att psykvården där och för henne skapade ett ännu större tablettberoende dessutom. Och det gjorde ju att hon blandade sprit och tabletter ofta också. Och blev det ju ännu värre. Men som sagt, varför jag försöker prata och belysa är också att bakom de här fasaderna, där människor ofta då hamnar i missbruk, så finns det också en historia bakom som gör att de hamnar där. Och vi ska komma ihåg att de här nyktra personerna är oftast de mest fantastiska och kärleksfulla. Och sen så blir det en förvandling i och med att de inte klarar av spriten. Liksom. Och det gjorde inte de här männen som mamma drack ihop med. Det var ju där som det skar sig. De var också de här snubbarna som morsan var ihop med. De hade ju gemensamt alkoholberoendet. Och att de inte hanterade spriten. Att männen blev ofta våldsamma.
Men vad betydde musiken då för dig under den här tiden? Alltså, hade du var det någonting som du kunde liksom lite grann fly till i ditt, liksom, där du ville vara och inte? Alltså, man har väl olika sätt att också hantera det på. Alltså, uh-huh. Din kompis såklart, att man har vänner runt omkring sig, kanske någon kompis. Mm. Men vad betydde musiken för dig under den tiden?
Jättemycket. Det var nog en oerhörd ventil. Att glömma, att hitta glädje, att hitta styrka. Allt ifrån glada, ösiga, rockiga låtar som man bara fick liksom känna det, till sorgliga låtar som man är liksom... lyssnade ju, spelade ju in på kassettbandspelaren, Svensk Topp. Och olika låtar, och lyssnade ju mycket då på Tina Turner och även på allas vår älskade Barbro Lill-Babs, liksom. Stod och sjöng och ylade i lekrummet där. Så musiken har alltid gett mig väldigt mycket kraft och styrka, och det har ju, tittar man igenom människans historia, så har musik på något sätt alltid funnits, vare sig det bara gällt att slå på något prylar för att få trumbit, sjunga någonting, gospel, allt möjligt. Så kommer ju utifrån att få ut känslor och hitta styrka och kraft. Och jag tror absolut att musik i mångt och mycket har en väldigt, inte bara stärkande utan även läkande kraft inombords.
Och vad var det som fick dig då, alltså, för att man ser dig idag när man, även när du började din karriär, när ni var liksom med Sound of Music och hela liksom den tiden. Vad var det som fick dig att ändå liksom, man blir ändå imponerad över att du har tagit dig ur den uppväxten som du hade och där du är idag, och att du kom till musiken och hittade den sången. Vad var det som fick dig att inte hamna på fel sida? Förstår du vad jag menar?
Ja, jag tror att det handlar om det här att jag fortfarande, att jag kände mig älskad, att jag blev peppad som, på ett sätt som min mamma kanske aldrig blev utav sina föräldrar eller så. Så jag tror att kärlek i mångt och mycket kan stärka oss så galet mycket, och det är ju också det som gör tyvärr att, som man ser idag, människor som utsätts för scams där de tror att de har hittat någon kärlek, och så är det inte så, folk kan säga, men hur kunde du gå på det? Ja, därför att vi människor gör nästan vad som helst för att få känna oss älskade för en stund, att känna att vi behövde, att vi betyder någonting liksom. Så att det är bland den starkaste kraften som finns, och det kan få oss att göra, det stärker oss väldigt mångt och mycket. Alltså.
Det är imponerande om man då tänker också på Tinas liv, som då inte hade det som barn. Mm. Och den kärleken hon sen
hittade
var ju inte heller den som gav henne kärlek. Nej. Direkt. Mm. Att man har en sån stark drivkraft igenom. Mm. Finns det, är det på något sätt också så att när man har haft det tufft som barn, så är man liksom, har man hård hud på något sätt? Alltså man kämpar mer än en, eller människan kanske gör det ändå. Jag vet inte. Jag bara tänker på att det finns en sån drivkraft i det. Att man ger liksom inte upp. Man bara fortsätter.
Du menar om man är mitt uppe i,
ja,
såna
exakt.
Här tuffa...
Alltså hon har ju ändå, hon går ju från en tuff barndom. Och sen så hamnar hon då, förhoppningsvis var det i början bra. Men sen blir det tufft igen då. Med Ike som var hennes gitarrist. Att ändå liksom stå vid sitt ord, att man har någonting så starkt med sig i den här tuffa barndomen, att man ändå tar sig igenom en tuff period till, även om det blir till sin nackdel, förstår jag.
Precis, men där tror jag också den gemensamma faktorn kanske är som så att eftersom hon inte fick någon, hon fick ju ingen kärlek, hon blev ju övergiven av sina föräldrar, hon upplevde misshandel i hemmet och så, där mamman blev misshandlad, och hon fick ju ingen pepp egentligen som barn, och att du sen då går in i ett annat förhållande där du inte heller, hon blev ju nedtryckt. Det handlar ju också om relationer där du blir mer och mer nedtryckt, att du är ingenting utan mig, du är liksom, och har du då inte ens ett grund självförtroende i, så är det ju, det händer ju tyvärr alldeles för många liksom. Men har du kanske fått den här och vet om den här kärleken som man kan få uppleva, då är det kanske, jag ska inte säga lätt, jo, något lättare att hamna i sen i ett relation eller så som då är dysfunktionell på något sätt, så kan det ändå vara att, jo, men jag vet att så här kan jag ju egentligen må och så här kan jag ha det. Men kommer du från något där du redan har mått jäkligt dåligt och sen i något annat där du också mår dåligt, så är det precis som jag pratade om det här med de här sjukkatterna. Men det här skulle väl vara normalt?
Ja, exakt. Eller, ja, jag liksom. Fattar. Ja, det blir det normala ja. Som egentligen som hon har. Men hon, där skiljer det sig i alla fall mellan er två väldigt starkt, för du träffade ju underbara Peter.
Ja.
Medan hon, så där är det verkligen två olika delar i att ha en man som hon i och för sig då träffade senare.
Ja, men precis, och där kan jag också då säga att jag har ju också märkt att jag har haft turen och alltid haft bra män i mitt liv, och utan att vara medveten om det så har jag också, de män jag har fastnat för har aldrig haft de här alkohol- eller beroendetendenser eller någonting sånt. Så att jag tror att jag automatiskt har dragit, för jag har en del, jag mamma kunde dras till någon som man kände, men mamma, det här kommer aldrig gå bra. Men kunde ha liksom hamnat på ett ställe och så kunde hon se någon som bara såg lite farlig ut eller lite sådär, medans för mig är det tvärtom. Åh, det här ser ut att vara en snäll kille. Det är liksom så att där har jag ju också haft det här att jag har haft en jäkla tur, verkligen haft bra, schyssta, fina killar, män i mitt liv.
Och den är ju men också på något sätt känns det så fint i och med att du också kände kärlek som liten, känner kärlek ifrån snälla män, men hon kanske inte fick den, känna sig älskad som liten, och då är det svårt att veta vad är det kanske, nu bara spekulerar vi ju, för det här kan vi ju inte få svar på, men bara en tanke att då vet man ju inte, om man inte har upplevt att få känna kärlek så vet man ju inte vad den är, som vi var inne på förut, så det är ju väldigt intressant. Men ni båda har ju också, vi ska komma tillbaka också till hennes musik, för att du lyssnar på den som barn, och hennes röst är unik, vilket också din är. Ni har ju den här så här riviga energin också i rösten båda två, vilket passar hennes låtar dig väldigt bra i liksom. Ja, men alltså, så kan du känna det själv när du sjunger? Att det här är så jävla bra för min, här, nu pratar jag svär.
Ja, det här är så, det tänker jag varje kväll när vi, nu kör vi ju på Börsen då, och sen så fortsätter vi ju turnén både i höst framförallt också med Norra Espanja. Men jag njuter av varenda låt, för det är så galet kul att sjunga liksom. En del ligger lite närmare original med upplägg, medan vissa andra har jag gjort väldigt avskalat. Private Dancer till exempel är väldigt avskalat, för den texten betyder väldigt mycket för mig också, med alla andra texterna betyder också, men den tycker jag är väldigt berättande.
Var inte det egentligen hennes första sololåtar efter det, hennes efter med stora, Ike? Ja, 1984 tror jag var.
Ja, 84 eller 85 där. Och sen träffade hon Irvin året efter.
Ja, hon träffade honom ändå så pass snabbt.
Ja, hon längtade så mycket efter kärlek, och så landade hon var ute, hon hade fått sitt genombrott med Private Dancer. Och så var hon ute på världsturné och landade i Düsseldorf, skulle ha konsert, och så möttes hon upp utav skivbolagsrepresentanten Irvin, och så berättade hon efteråt att det var det vackraste ansikte jag någonsin har sett. Så hon blev så kär, och det är också häftigt att hon vågade verkligen satsa, att hon inte kände sig orolig att nej, jag vågar inte gå in i något, utan hon kände bara, visste bara att det finns någon där för mig som kommer och behandlar mig väl, och så hittar hon honom, och det blev ju liksom livslång kärlek under hela hennes levnadstid.
Och så värd den kärleken. Mm. När du har tittat nu på hennes låtar, när ni har gjort den här, när ni gör den här showen, så tänker jag också så här att för vissa då liksom är ju låtarna kända från Ike och Tina.
Mm.
Och sen från hennes solokarriär. Vad skulle du säga är den största skillnaden på liksom de låtarna? Eller, man känner ju igen henne såklart, ja. Oavsett för att hon har den här unika rösten. Men vad skulle du säga är den största skillnaden?
Ja, största skillnaden är väl egentligen att de äldre låtarna, de är ju mer rockbetonade, som vi gör med River Deep Mountain och Shake a Tail Feather och Son of a Preacher Man och liksom Proud Mary. Alltså det är ju en rock touch, medans det här när hon gick över sen till Private Dancer och The Best och What's Love Got To Do With It, alla de här, det finns ju en pop touch i det. Det fanns fortfarande rockkänsla i det, men det är också en poprock, så att det var ju annorlunda så att säga på det sättet.
Och texterna, i vissa texter skrev hon ju också själv. Vilken var hon skrev själv?
Nattbörs, låten om sin hemstad. Det var en liten stad, det var bara ett par hundra invånare.
Men man har ändå upplevt henne som den liksom rockig ändå på något sätt, även i hennes solkarriär, för att hon ser ju väldigt rockig ut. Det finns faktiskt en liten gullig historia kring henne, men när min son var, Elsa son var kanske 3-4 år, så sitter han hemma i köket och då har vi en tv där, och så håller jag på att laga mat. Och sen så ropar han så här: mamma, mamma, mormor är på tv. Och jag säger: men älskling, det där är inte mormor, det är Tina Turner. Och då säger han: men det är en likadan som mormor.
Ja, men det stämmer ju, det är samma energi.
Ja, men liksom. På något sätt, och det är det också, du är ju likadan som Tina Nanne. Alltså det finns ju den där, men du har ju också hennes, fått till, jag såg på ju också Carina Bergfeldt, för jag missade ju din premiär med tanke på att jag var bortrest då, men tyvärr, så jag måste hinna se den här showen ändå, men då såg jag ju, och du har ju hittat hennes liksom lite rörelser också, vilket inte är så lätt, för att hon har en väldigt speciell stil, men den där har du fångat. Är det någonting du liksom har tränat på tidigare, eller tagit till dig hennes den energin, för det är inte bara stegen utan det är någon form av energi.
Ja, alltså jag lyssnade ju mycket på henne och tittade ju även då när hon var på tv sen också. Man såg ju, och jag kommer ihåg att jag var helt fascinerad av hennes moves, att det var så här, och sen att hon svettades på scenen. Hon var inte rädd att det skulle rinna lite mascara eller någonting, utan det var hjärnet, och man såg att den här glöden och passionen till musiken och det, alltså var ju helt unikt. Och hennes sätt att röra sig, framförallt kanske som kvinna på den tiden också, då var det ju mera att, liksom, att ha smink som rinner eller någonting. Du skulle ju vara lite söt och snygg och så vidare. Liksom. Och att se hur hon bara öste, ju så här, man är ju helt, alltså, fantastiskt. Och det hade ju era mamma också. Alltså,
ja, men och den energin, den energin
du, och liksom,
ja, hon sa alltid att hon tyckte inte om att säga, du är så svettig, och hon sa, jag är så härligt bastu åt, var någon i Finland som hade sagt henne. Hon tyckte det lät mycket trevligare.
Men
just den här, där har ju du verkligen en scennärvaro, och även, liksom, även innan den tiden, då har ju du alltid haft, du ger ju verkligen ditt yttersta i så många låtar. Hur orkar du?
Ja, man går ju igång på musiken och kraften och energin man också får från publiken. Det är ju det. Det är ju en enorm kärlek. Jag brukar säga att det här är någonting som alla borde få på alla arbetsplatser. Tänk alla städare till exempel som går och gör fint på hotellen eller ute på allmänna platser på centralen och överallt och sådär. Där borde de mötas upp när de kommer in i städsgrubben och ska hämta skurhink och grejer och ta hand. Och ska folk stå och bara, yeah! Tack för att du kommer, vi älskar dig, du gör så fint, och det är liksom...
Exakt.
Det är ju, jag menar ibland när man har åkt tåget och man ser alla kliver av och framförallt om det har varit försenat, vilket händer emellanåt, kan jag säga då. Och så ser man då hur alla kliver av och det ligger ju papper och skräp på golv och folk har liksom och såna här påsar som man har lagt soporna i, men det har gått sönder och åkt ner på golvet. Och det är några som tar hand om alla de här grejerna och det har kommit choklad på sätan eller ja, men nu alltså de tar hand om allt där. De tar hand om de här toaletterna där liksom det kan verkligen se väldigt olika ut med allmänna toaletter och så vidare. Och är så ovärderligt. Och nu är det ju inte bara de yrkena utan alla möjliga yrken.
Som ett exempel, så, och ja. Det är ett väldigt bra exempel därför att det gör ju liksom... Mamma sa ju alltid så här till mig när jag var liten, yngre då, innan jag visste vad jag skulle göra. Hon sa, det spelar ingen roll om du liksom vill plugga på universitetet eller om du vill göra fint hos människor. Jag, bara du är lycklig. Mm. Och så här, att du gör, hon sa inte städerska, utan hon sa att du vill göra fint, för hon kan förstå det yrket, att det är tillfredsställande att få göra fint. Men det som också är skillnad är ju att vi som jobbar, eller framförallt om man jobbar på scenen kanske oftare, med live och sådär, det är ju att man blir bekräftad var tredje minut när man får en applåd.
Ja,
och
precis.
Det blir inte alla. Liksom.
Nej.
Och den är ju också väldigt, just att hantera, de perioder man inte får bekräftelse, när man inte är på scen utan Nej. Det går perioder mellan att det är också lite annorlunda. Men där kan man ju tänka till att vi får ju bekräftelse rätt ofta. Kan inte vi bara bekräfta de vi ser som gör sitt jobb bra? För de får väldigt sällan de typerna av uppskattning. Och det är ju precis det du är inne på. Du är så lik mamma. Du är så lik henne. Det är så härligt. Men om man också tänkte, jag googlade lite nu på Tina. För jag minns ju, jag gjorde ju en intervju med henne. 1999.
Oh, nu kan jag sjunga för jag är avundsjuk. Jag är så avundsjuk.
Ja, men alltså jag har letat efter den där. För att det var ju under söndagsöppetperioden. Då fick jag ju träffa fantastiska artister. Mm. Alltså som Tom Jones och Cher. Och Tina Turner. Och Cher har jag en bild tillsammans med. Men jag har liksom ingenting så här. Fan killar, kolla här sönerna jag heter. Men så googlade jag ju då. Först har jag googlat på Tina Turner och mitt namn. Det kom inte upp. Men det kom upp på Tina Turner och söndagsöppet på YouTube. En väldigt ung Kristin. Men det jag upplever när jag tittade på det nu. Lite grann som du är inne på. Att det här var ju 99. När hon, att hon gjorde den här liksom turnén. Kändes inte som att hon egentligen ville. Utan hon. Jo, men det var typ ett bra läge. Det fanns inte den här jag älskar att gå på scenen igen. Nej. Alltså så här att det och det reflekterar nu när du säger det, så är det verkligen den. Vi pratade lite med den meditation och vi pratade om att hon, vad hon tyckte om Europa kontra USA och så där. Men det fanns liksom inte, det var inte det här, jag är så sugen på att göra musik igen och jag kom upp på scenen. Det verkade verkligen redan då som att hon inte ville egentligen vara på scenen och hon ville inte sminka, alltså.
Hon har ju pratat om det, att hon längtade ju egentligen efter att bara få dra sig tillbaks och som sagt var, och jag vet inte om det var just den här turnén eller hon gjorde ju ytterligare någon efter, hon sa det, att det var tufft att gå upp på scen och sådär, men hon kände att hon ville göra det här för att, och naturligtvis ekonomisk grejen är ju den också, att många tror nog att när hon väl lämnade Ike och så kom den här stora framgången direkt, det gjorde det inte. För hon, när hon lämnade honom så fick han överta alla rättigheter. Allting, hon tog ingenting, inte en spänn, utan det enda hon ville behålla var sitt namn, Tina Turner, och inte ens det ville han unna henne egentligen, han gjorde ju allt för jäklas. Men det gjorde ju också att de hade ju massor med gigs inbokat, för han bokade ju på galet mycket, det kunde ju vara 3 gigs om dagen i 7 dagar i veckan, alltså. Men det innebar att när hon lämnade honom så var det ju också att hon vägrade ju gå upp på scenen tillsammans med honom, och följden blev att hon blev ju stämd av massor av arrangörer. Så för att kunna betala tillbaka skadestånd och grejer och allting, så hon kämpade ju på stenhårt för att överleva och kunna betala räkningar och allting sånt, eftersom hon inte fick in någonting från deras tidigare, eftersom han tog in 100%.
Och den bilden många säkert har av henne, den här stora stjärnan som säkert har gjort sina miljoner i många, många år.
Ja.
Fick egentligen kämpa extremt hårt för att på fötter.
Så för henne blev det nog också en form av där hon kände att hon ville ekonomiskt känna att hon var så pass oberoende hon kunde luta sig tillbaka sen. Och det var säkert kluvet. Jag tror säkert att hon fick i mångt och mycket också den här, när du väl är på scenen så kan du känna att då kommer kraften. Men vägen dit med allt, för det är också, det är långa resor, det ska förberedas, det är promotion. Hon tyckte att det var väldigt tufft. Vilket hon också pratade om redan då, därför att större delen av intervjuerna bestod oftast fortfarande om frågor runt Ike. Och det har hon berättat både då och efteråt, att hon tyckte att det var jättejobbigt. Hon sa att hon ville ju att man fokuserade runt hennes nya karriär. Och att det var, men det var ändå hela tiden, och varje gång så handlade det ju för henne om att repa upp någonting som hon försökte lämna bakom sig.
Vilket man inte tänker på när man faktiskt... som intervjuare tänker på att man kanske gör. Och ibland kanske oftare ska säga så här, är det okej om jag pratar om det här?
Precis. Jag såg att hon gjorde någon intervju med underbara, fantastiska Jakob Dahlin, Jakob Stege. Hon gjorde ju två olika intervjuer, och där märker man också att hon blir obekväm, och vid ena intervjun så säger hon till och med, ska vi prata om Ike nu igen? Jag trodde att vi skulle lämna det sådär. Och där ser man på henne att hon tycker att det är, så jag tror att det också var en stor del av varför hon tyckte det var jobbigt egentligen att åka, för att hon måste också repa upp intervju efter intervju efter intervju. Ofta var det ju flera intervjuer samma dag liksom, med, och hela tiden repa upp det som var traumatiskt för henne hela livet. Liksom.
Jag är inte undra på att hon kände att hon ville hitta lugnet. Hon hittade också det i buddhismen, för hon var ju väldigt... och där tycker jag att hon sa en så fin sak, ett citat här som jag hittat. Soon I realized that I already had within everything I needed to change my circumstances and create a truly happy life. We all have that and want everyone to know it. Remember that the happiness is inside of you. Kan du känna, det heter ju också hennes bok, Happiness Inside You. Men kan du känna igen dig i det, du som också haft en, liksom en tuffa perioder i livet, att om man tittar in i sig själv så är det där det egentligen finns.
Ja, men precis. Och att hitta, hon hittade ju styrka och kraft i buddhismen, och det var det som gjorde att hon orkade gå ifrån Ike och vågade. För att hon hittade så mycket i detta som är, och det är ju det här, ibland kan det behövas bara vissa saker för att orka förändra, våga förändra, tro att man kan förändra. För det kan vi, det är bara det att vi behöver ibland kanske olika vägar eller nya. Hon hade ju den här väninnan som då introducerade henne för det här. Och sen är det ju olika hur varifrån vi får styrka, kraft, pepp. Och sen har man ju alltid olika faser i livet då vi kanske är mer känsliga för motgångar, medan andra är vi kanske, nej nu jäklar anamma, det här ska jag liksom. Medan vissa gånger är så här, hur ska jag orka? Hur ska jag orka ta mig igenom? Det är ju så liksom.
Men också det här att det är ändå en styrka i henne på något sätt, att även om hon hittar det i buddhismen, så att man ändå ser att det som finns inom mig, det är där någonstans jag kan hitta även glädjen, att man inte förväntar sig att alla ska komma med glädjen till mig, utan det är ju någonstans jag som kan hitta den inom mig och utåt, alltså att det finns inte, man sitter inte och väntar på att någon kommer och ger dig lyckan, utan nej, du behöver och du är, upplever jag ju dig som en väldigt positiv och en enormt härlig energi och kärleksfull framförallt, men du har ju själv också hamnat i utmattning och haft den resan. Nu när du jobbar så mycket som du gör, för det är ju då, ja men nu på turné, och sen så vill ni ju eventuellt göra lite mer med One More Time, och det är ditt nätverk som vi bara ska kort prata om också. Hur hanterar du idag den utmattnings, att inte hamna där igen? För det är ju väldigt stor risk att man kan hamna tillbaka om man inte lär sig förhålla sig till.
Oh ja. Det har ju tagit tid och tyvärr så, alltså tittar jag tillbaka så har jag ju haft, har det ju funnits utmattningstendenser långt innan så att säga. Men till slut så brakade det ju när jag fortfarande kör på i X2000 fart och till slut så brakade ju hela, alltså framförallt hjärnan brakade ju som en hårddisk. Liksom. Jag kunde inte ta in dialoger, jag kunde gråta i 5-6 timmar på raken och undra hur mycket vatten man hade i kroppen för att, liksom, för att tårar kunde jag sitta och gråta. Men hur mycket tårar, jag kan inte ha så här mycket vatten i kroppen. Och sen kunde jag sova 10-15 timmar, det var liksom, och sen har det varit så att jag var ju sjukskriven i ett år. Och det var egentligen lite för tidigt fortfarande. Men jag kände där att jag ville börja jobba lite. För jag var lite orolig att jag inte skulle orka komma tillbaka annars. Mm. Att det blev, man kom in i en lunk till slut som var... Men jag försöker att undvika nu. Jag försöker att minimera stress. Och när jag känner att nu säger kroppen ifrån, då stänger jag ner. Och det är liksom... vi pratade just om det här med mail till exempel då, som jag kände att jag kan ha dåligt samvete, jag har inte hunnit att svara alla nu och håller på med det nu, den här och nästa vecka, och som du sa att, ja, men, att man kan skicka en sån här hej, just nu hinner jag inte kolla mailen, bababa, kan
ett autosvar i toppen,
ett autosvar.
Jag kom på det typ för något år sedan, så att jag var sen på pucken också, men det, känslan är att man vet så här, jag har ändå talat om att jag inte kommer svara idag, så jag behöver inte ens ha dåligt samvete för det.
Yes, alltså. Så det är bland det första jag ska börja lägga in, så ja. Att det finns en sån färdig text fort jag kommer hemma.
Exakt.
Men jag stänger ner för att just inte, för att minimera och sömn, jag är noga med sömn, för första gången i mitt liv så sov jag peppa peppar bra liksom. Det gjorde jag ju aldrig som liten, eftersom det alltid var, jag hade ju alltid mardrömmar, men det var ju alltid ruckad sömn. Och sen i vuxen ålder, ja, då var det ju stressen istället, att jag alltid har svårt att sova, för jag kände att det, när man väl går och lägger sig så surrar det så mycket i huvudet och så bara, men oj, det där mejlet skulle jag skicka, ja, det är lika bra att gå upp och göra det med en gång. Ja, just det, och sen den där, jag skulle ha ringt dit, ja, jag kanske måste skriva upp i alla fall, så hjärnan gick ju för högtryck hela tiden, va? Så att, och jag kunde ju vakna på nätterna när jag jobbade sådär och giggade sådär otroligt mycket. Då kunde jag ju vakna 2-3 på nätterna och bara fara upp och jag har missat flyget, jag har missat flyget. Och Peter bara, vadå? Och så bara, nej, klockan är mitt i natten. Gå och lägg dig. Vi har ställt klockan. Du ska inte upp förrän 6.45. Du ska liksom så, du vet. Stressen låg hela tiden. Och den känner jag nu att, ja men... Jorden går inte under om jag inte hinner svara si eller så. Men däremot så vill man ju vara artig just att ändå försöka svara och så. Men jag försöker hitta en balans. Och när jag känner att nu är det för många grejer, då fokuserar jag på vissa saker. Och sen flyttar jag på, ja men de här mötena eller den här grejen. Vi skjuter på det då, en vecka eller två. Det är liksom, jag behöver inte göra allt samtidigt. Och det är, då kan jag känna att, ja men... Det är viktigt att få det här tempot som är inte, att det inte blir för stressigt.
För den kan ju ibland vara så, just när man gör till exempel roliga saker. Alltså så här, tina, nu kör vi igång med den grejen. Och så går man igång i 180. Och när någonting är roligt, då är det ju ännu svårare att försöka liksom begränsa. Så här, vänta, nu har jag jobbat lite för mycket den här tiden. Hur kan jag liksom? Men det verkar ändå som att du har hittat lite grann en struktur. Att säga, okej, det här får vi flytta. För att det funkar inte. Men det får man ju jobba på.
Ja, nej, men så det försöker jag väl. Och då, om jag kommer hem och känner att nu har det varit så mycket och så sitter den här, jag borde i pannan. Ja. Jag borde. Och så bara, nej, nu behöver. Och då blir det istället i pannan, jag behöver. Och då är det så här, jag mår väldigt bra utav filmer, tv-serier, alltså sådär, som bara gå in och titta och lägga mig och titta. Och det är min avkoppling. Och då gör jag det. Och så känner jag, jag borde, men jag behöver.
Exakt. Jag borde inget annat just nu än det jag behöver. Mm. Exakt. Har du något, vad tittar du på nu för någonting? Som du...
Oj, just nu tittar jag på Bachelor.
Mm.
Men framförallt plöjer jag tillsammans med min gubbe Alla mot alla. Vi är ju fullständigt beroende av detta varje kväll. Och det är så här, igår kom Peter och sa, jag började tjuvtitta lite innan. Och jag bara, va? Va? Du får inte tjuvtitta. Det är liksom, nu kryper vi upp tillsammans och så killar han mig på ryggen. Och så försöker vi att svara på frågorna. Och det är liksom...
Ja, du gillar ju frågesport. Jag
ja,
tycker
så och så
tråkigt.
Tycker jag att Filip och Fredrik ihop med alla gästerna.
Ja, men det, och jag älskar
alltså,
det programmet.
Underbart. Det är
men,
underbart.
Men jag är supernöjd när det gäller frågesporter. För att eftersom jag med min ADHD har ju fått, när man utreddes då, så visar det att jag har ju det jag inte är jätteintresserad av. Den informationen tappar jag väldigt fort. Men det jag är intresserad av kan jag liksom nörda ner mig i. Så att när jag var med Nyhetsmorgon då kunde jag sitta och läsa på dagen innan. Men då fick jag läsa på morgonen igen. För att påminna mig om. Så att jag vet att jag borde kunna massor med tanke på allt jag har jobbat med. Men jag släpper det om jag inte behöver det. Och sen kommer inte det tillbaka. Så jag har alltid, sen jag var väldigt, väldigt liten, då visste jag inte att det var min typ av inlärning och att tappa saker. Så har jag haft sån ångest för när de här frågesporterna tänker såhär, gud det här borde jag veta, jag kommer inte ihåg vad han heter. Alltså såhär, och den, så det tror jag att mer har, nu idag skulle jag kunna säga såhär, jag fasken ingen aning. Men jag skäms fortfarande för när jag var så ung, och alla var äldre än jag, och alla kunde. Nej, det var så pinsamt.
Men jag har precis likadant. Det är sådär. Ja, så att
men hur kan du gilla frågesporter då?
Ja, men
så lägger du inte mer än själv, eller?
I soffan kan jag ju sitta och erkänna, ja, jag kan inte det här. Och Peter är jätteduktig och liksom har väldigt bred allmän kunskap. Och jag önskar att jag hade det, men så blir jag så glad när jag väl kan saker.
Exakt.
Jag bara, den kan jag! Musikgrejer brukar jag kunna.
Nu är du tyst, för den här kan jag.
Och ibland sitter vi bägge, nej men det är ju, nej men vänta, singen, jo, nej, nu handlar det om att säga där i buren, jäklar.
Ja, gud vad härligt. Ja, men det där är ju också härligt att göra tillsammans.
Ja,
liksom.
så det är en sån där, verkligen, så vi längtar nya säsonger hela tiden, följer vi fältet.
Jag har ju haft en sån här, jag tycker inte om att titta på nyheterna på kvällen, för då somnar jag med elände och jag tittar på eftermiddagen, på efter fem. Men så när jag går och lägger mig så vill jag liksom titta på någonting som är lite så här glatt. Så då har det varit Ted Lasso, har du sett den serien?
Nej
men alltså Ted Lasso måste du säga.
Ah.
Och vad heter de? Grace and Frankie and Grace.
Nej, jag har inte heller sett.
De är ju helt underbara.
Alltså, de är helt måste hem och plöja det.
Ja, men alltså, de
får jag boka om saker i eftermiddag.
Ja, men det är så halvtimmes avsnitt. Och det är ju Jane Fonda, och nu kommer jag inte ihåg vad hon Frankie heter. Som är liksom det här omaka, deras män i första avsnittet är advokater och jobbat i alla år tillsammans. Så de känner varandra via männen. Och sen visar det sig att männen droppar vid middag, att männen har en relation. Vilket gör att de här två kvinnorna hamnar i deras beach house och måste börja umgås för de har ingenstans att bo. Och sen så följer man då, att den är så rolig. Nej, men... och väldigt så här, just det här med det här att det är någonting enkelt. Jag kan somna och så är jag lite glad när jag somnar. Istället för allt som är runt omkring i världen och det är oro och så vidare. Den där typen av, jag menar, jag ska skriva upp de där två till dig.
Ja, men det måste du göra. Just det.
Innan vi avslutar så vill jag också höra mer om Nannes Network. För att kommer det sig utav att du startade den här lilla organisationen för att den erfarenheten du har från när du var barn?
Det är mycket möjligt, det vet jag inte. Det har alltid funnits en känsla att man vill hjälpa dem som man inte, som kanske inte har det lika bra utifrån en, eller liksom ens egen situation, eller att man vill hjälpa dem som då kanske sitter i en sits som man har haft tidigare. Så att nu gjorde jag ju den här föreställningen på Rival i november där och drog ihop, var ju 19 ideella organisationer, och det var ju alltid från BRIS, Maskros, Barn, Suicide Zero, alltså Knas Hemma, massa olika, och Lilla Hjärtat Vänförening och heter den Lex Tintin, och det vill säga en bredd i olika hjälporganisationer, och vi tittar på om vi ska göra det i höst igen nu då, göra det på nytt. Där jag ville belysa, där berättade jag om min uppväxt och så, och där jag försökte belysa just att kom ihåg alla de här olika hjälporganisationerna, för psykvården räcker inte till idag för att hjälpa. Och i mångt och mycket just där barn och ungdomar, deras psykiska hälsa är ju sämre än någonsin. Och då kan de här hjälporganisationerna hjälpa till på alla möjliga sätt. Det finns de här CIS-tjejerna också som kämpar väldigt mycket för att belysa, som då har tyvärr kastats runt mellan CIS-hem och HVB-hem och olika sätt. Jag är väldigt engagerad i det här att även barn som hamnar på ett bra ställe, sen flyttas de i alla fall. Så det här skulle jag kunna alltså prata länge som helst om, men min stiftelse är Nanne Network, vi är igång, gör punktinsatser, så att vi är inte så att säga, det finns inte tiden att hålla på hela tiden, utan vi gör vissa punktinsatser och donerar pengar till där egentligen då, eller till andra organisationer där vi känner att här kan de här pengarna gå göra bra. Så att vi, den här i, på Rival, så samlade vi in pengar och så fördelade vi pengarna till de här olika organisationerna.
Så att de som är nyfikna på vad ni gör och vilka organisationer, för där kan man ju också hitta väldigt många organisationer, så kan man ju också därifrån också titta på vilken skulle jag vilja, eftersom det finns så många olika, så är det svårt, man kan inte hjälpa alla, men man kan ändå hitta så här att ibland så kan det vara att man berörs av en historia som man hör av någon och så vill man hjälpa där. Och sen är det nästa gång som någon annan har någonting annat, så det kan ju, det finns ju väldigt många olika, och via dig då på något sätt, så kan man hitta många också utav dem.
Ja, precis. Och det går alltid att, som sagt, vi vill nå ut mer just med vad det gäller, och framförallt det här när det gäller jourtelefoner, jourchatt. För det är oftast väldigt svårt att prata om. Jag pratade ju aldrig om min att det var missbruk i hemmet eller någonting när jag var liten. Och det hade nog hjälpt mig ganska mycket om jag hade haft någon att prata med om det. Man får ju lära sig att inte berätta utåt. Det finns ju en skuld och skam över att det här som man brukar säga, att man lever inte som alla andra i någon citationstecken. Och sen så upptäcker man ju att det här att vara som alla andra, det visar sig att det funkar ju oftast inte så. Nej. Överhuvudtaget.
Men det finns också, man kan gå in på nannenetwork.com.
Ja, så är det, ja. Och som sagt, vi gör punktinsatser. Vi har satsat även mycket då lite genom, vi är ju en väldigt liten organisation, men försöker ändå stötta, vare sig belysa eller som under pandemin och innan och så också, idrottsorganisationer i socialt ekonomiskt utsatta områden där det egentligen kanske inte behövs så mycket pengar för att de ska kunna få råd att fortsätta med verksamheten eller kunna få gympaskor till det. Alltså det är,
ja, det är det många gånger. Många tror att det kanske alltid är så att det måste vara så mycket pengar för att hjälpa, men det är ju inte det.
Nej.
Utan liksom, som du säger, liten punktinsats där kan generera till så många skor till några barn som behöver. Så att det är ju inte, egentligen inte fråga om hur mycket, utan det är att man gör något.
Ja. Så vår huvudsak är egentligen att försöka belysa och fördela ekonomiska medel efter insamlingsperioder som då, och då till några som vi känner att här behövs det just nu. Det behövs ju väldigt mycket överallt. Så att, men,
och sen ser du till att du gör de här insatsperioderna också när du har energi till det.
Ja, precis. Men så nu ska vi satsa i höst förmodligen på att göra ny sån här.
Men det kommer bli någonting med One More Time, tycker jag, men jag har läst lite. Att ni har liksom planer framöver, att ni skulle vilja.
Ja, vi håller på att spela in. Det är jätteroligt. Vi skriver och spelar in och det är jättekul.
Jag önskar att folk kunde se hur glad jag skulle bli.
Det är så roligt att jobba med Maria igen också, att vi tre ihop. Och det känns som jättebra låtar. Mm. Så vi ska fortsätta spela in i vår och i sommar. Vi släppte ju en singel nu då i december, var det då Alice i vinterlandet. Men så till hösten tänkte vi. Vi har fått skyndat långsamt. Vi tänkte vi skulle ha släppt mer under våren, men så känner vi det att vi behöver ta den tid som är liksom. Så att,
är det inte så att man kan njuta lite av den tiden som man faktiskt sitter i studion och skriver? För det är ju också en väldigt speciell tid, att inte bara släppa låtar och åka ut och spela, utan den tiden är också väldigt härlig på många sätt. Och man har nu inte någon press på sig på det sättet.
Jättehärligt. Så vi känner att vi tar den tid som behövs och spelar in, men det känns verkligen jätteroligt.
Spännande för oss att vänta in och se. Tina Turner, alltså, gör du på just nu på Börsen, men också sen som turné, både i några spelningar i vår, men i sommar och även under hösten, eller?
Ja, hösten så blir det, då är det några 15 spelningar, tror jag, någonting sånt också.
Jag tycker det är så härligt att det är mycket mer idag att man reser runt i landet med föreställningar. Förut var det så här, man är på Börsen och så fick folk ta sig till Stockholm eller kanske till Göteborg. Men nu är det så härligt att det ofta blir turnéer.
Ja, det är jätteroligt.
Är det härligt att vara ute på turné igen?
Ja, men det är kul. Det är kul och det är ett underbart gäng. Det är ju 8 stycken i bandet och kör och dans och så. Så att vi har så roligt ihop. Ja, du måste komma.
Ja, jag måste du, innan vi avslutar, vad är du nyfiken på? Finns det inte, och det kan verkligen vara, det behöver inte vara någon så här, nu behöver du inte tänka att du sitter i buren på Alla mot alla och ska komma på någonting så här jätteroligt. Utan nu är det så här, hur gör man den bästa kokta potatisen? Nej, men alltså, förstår du att det är... Är det någonting som eller livet, eller vad som helst?
Ja, det är nog mer... Jag är nyfiken på att följa barnbarnen nu i sina nya steg i livet. Allt ifrån tonår till så liten...
Hur gamla är de nu?
8 månader, 5 år och 13 och 14. Så det är man verkligen så där... varje gång man träffas så är det en väldigt nyfikenhet sådär. Så det är nog det.
Alla säger det, att det är så himla speciellt där med barnbarn. Liksom, att livet typ efterrätt eller vad nu man kan säga. Men att det är en... Men man pratar inte så länge så här, gud vad det ska bli spännande att se vad som händer med mina barn när de växer. För de är ju redan vuxna, de är ju redan där. Utan nu är det som det blir ju fokus på dem där det sker väldigt mycket i utvecklingen och vilket håll de ska gå.
Ja, det blir ju så. Det är ju, man är naturligtvis nyfiken på barnen också och deras sambos och så. Men just de här barnbarnen som blir en ny fas i livet är så häftigt. Och därför ska jag också... lite mer ledig i år. Vi ska ha lite längre semesterperioder och bara kunna vara farmor och farfar och ha dem hos oss och så. Och sen naturligtvis också slappa, göra liksom lite annat och så. Men just det här att få vara med barnbarnen är fantastiskt.
Vad härligt. Det ser jag fram emot en dag. Min yngsta är precis fyllt 20, så han är på väg ut ur hemmet. Nu har han sagt att han ska bo kvar i 3 år till, men han klarar sig ju med sig själv, så jag tänker att nu har jag liksom en lucka här där jag kan, så här, vad vill jag göra? Vill jag liksom bo typ i Åre nästa vinter och åka skidor och pendla därifrån? För sen när barn kommer, då vill jag inte bo någon annanstans. Då vill man liksom bo nära.
Ja, det nu ska jag passa på liksom.
Ja, exakt. Ja. Du, vi ska sluta med en låt. Vilken vill du sluta med då?
Nej, men ta Tina Turners Be Tender With Me.
Be Tender With Me?
Den är fin.
Den har jag nog inte hört, tror jag. Är den till de som är inte... Eller kanske,
den var en singel, men den var inte lika stor hit. Men den har ganska mycket av hennes... det här sättet när hon beskriver smärta och så i det... Det finns någon... Ja, det vet inte. Jag älskar den låten.
Ja, fint. Då avslutar vi med tack snälla Nanne för att du kom hit och lycka till med allting och fortsätt att ta dina återhämtningspauser.
Du också.
Och, ja,
vi får ringa till varandra. Du tar väl lite återhämtning.
Ja, nu får du påminna varandra om det. Och så får du krama Peter.
Det ska jag göra. Puss och kram. Puss, tack för att du kom hit. Tack.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.